Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League är igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är tisdag förmiddag. Igår kväll kom Fabian Jalkemo hem från sin födelsedagsresa nere i Italien. Men bara några timmar senare här under morgonen faktiskt så skickade han in handduken. Han blev lite krasslig på resan. Så därför har vi fått snickra ihop ett program via redaktionen här borta hos Dobb. Och det blir inte vilket program som helst utan vi har med oss två riktigt fina gäster. Jag har med mig vid min vänstra sida här David Fjäll.
Äntligen. Jag var ju med i det första avsnittet av Big Six.
Sen försvann du.
Sen försvann jag. Ja.
Du har följt den engelska fotbollen slaviskt. Det vet man ju om man följer dig i Fotbollsmorgon och Eurot också klart.
Ja, absolut, det är min liga. Ja. Utom allsvenskan.
Och en jobbig säsong har du ju bakom dig med ditt Chelsea.
Ja. Mer frustrerande än jobbig, ska jag säga.
Vi kommer in på Chelsea här alldeles strax. För vi har också med oss ytterligare en gäst. Jag vet inte, Oliver Jernberg, om du har varit med i Big Six tidigare. Visst har du det? Du var ju med i webb-tv-formatet. Men visst har du också gästat oss i poddsammanhang?
Ja, en gång. Jag har ju varit med två gånger. En gång när vi, som du sa, i webb-tv-formatet. Då var ju precis innan, den andra vändan av pandemin.
Just det.
När ligan stängdes ner. Sen var jag med i höstas. Avsnittet innan drottningen gick bort. Och en omgång vi skulle snacka upp blev framflyttad. Så vi får väl se vad som händer här framöver.
Precis.
Det blir väl kanske ingen...
Hur är det nu med Ramsey? Aaron Ramsey? Ja, precis. Så fort han gör mål så är det någon kändis som dör dagen efter. Det är lite samma med dig, Roll. Ja. Att det matcher ställs in när du har gästat oss. Men du är ju kunnig inom engelsk fotboll. Och det är framförallt då det ljusbolaget i Manchester som du håller på. Och det är ju en viktig match ikväll mot Leipzig. Som stundar.
Ja, verkligen. Och det är, jag har haft en, jag hade det redan innan jag gick in i det här mötet, men jag har ganska dålig känsla inför Leipzig. Det ska väl egentligen mycket till, alltså City ska ju vinna det här till slut, men jag vet inte, det är väl någon känsla av att Pep har på för sig mycket konstiga grejer när det ska vankas Champions League. Och här senast, det har ju att göra med lite skador och Kyle Walkers skandalrubriker. Just. Men att han ställer upp med fyra mittbackar och det såg väldigt krampaktigt ut och så vidare. Det känns som att det är lite, inte så mycket harmoni i City just nu. Så att jag är, gå in med den här matchen med en liten klump i magen måste jag ändå säga.
Vi ska snacka upp den och snacka ner matchen mot Palace alldeles strax. Men vi kan väl börja då i Chelsea-led och det är ju ändå kul att du får gästa oss den här veckan. För nu har lägger ni ju en bra vecka bakom er i just Chelsea, David. Och det var ju länge sedan.
Ja, men exakt. Det är ju tre raka matcher med seger. Leeds var ju den viktigaste liksom självkänslomässigt att vinna mot.
Är det viktigare än att slå Spurs?
Det är de två som är. Spurs förlorar vi mot och det hade inte inte flyget alls om vi hade förlorat i ligan mot Spurs och sen nästa omgång mot Leeds. Då hade det blivit kris på riktigt.
Vill du att Leeds ska åka ur? Är det på den nivån?
Ja, okay. Absolut. Mm. De ska inte ha det var där uppe i huvudet. Så det är ju ett lag som vi inte gillar. Och där kom ju en seger. Ganska krampaktig på något sätt. Men ändå 3 poäng som var sjukt, sjukt viktigt. Som gav någon form av framtidstro till matchen mot Dortmund. Som där tycker Chelsea gör en jättefin insats. Mm. I synnerhet Kai Havertz som i Dortmund, i matchen mot Dortmund visar liksom hur bra han är. Och jag vet att det finns folk där ute som inte tycker att han är på den nivån som vi i Chelsea vet att han är på.
Jag har väl efterfrågat lite mer jämnhet i prestationerna. Vi har ju sett honom blixtra till och vara bra, men att han också ibland går och gömmer sig när Chelsea någonstans måste luta sig mot honom. För nu har han ju klivit upp på den nivån med tanke på alla anfallare som inte riktigt tar chansen och kan bära den. Nummer 9 så är det ju faktiskt Havertz som ska leda anfallstrion. Och
det... Jag tror man måste förstå också vad han är för typ av spelare. Jag tror att man har läst honom fel om man tror att Havertz är en som man ska luta sig mot. Utan Havertz är jävligt bra i lag som där det finns andra stöttespelare. När han kan bara vara en fri fågel. Plus att det har tagit väldigt lång tid för Potter att hitta en bra roll för honom. Nu är han ju helt liksom fri i sitt rörelsemönster. Runt, alltså han kan droppa ner emellanåt. Han kan ligga som nia och så vidare. Men allting hänger faktiskt ihop ett steg bakåt. Och med Enzo och Kovacic så har vi äntligen ett mittfält som kan jämföra sig med Kovacic och Jorginho eller Kovacic och Kanté. Men som ni hör så är det Kovacic som jag kommer tillbaka till hela tiden. Han är instrumental tycker jag för att Chelsea ska fungera. Och det här är ändå en match där skadelistan är brutal.
Ja, i Chelsea. Fortsatt.
Ja, och där Mudryk får chansen men man känner fortfarande inte att han är där. Det är ju första matchen som han är förblindad av. Det är när han är där så tror man att nu kommer bara flyga. Men det gör han inte. Han har ju problem att anpassa sig. Chilwell tycker jag gör det ju svinbra. Och det är härligt att han får trycka dit hemmasupporterna som var på honom redan i borta. När vi hade dem hemma i höstas så har de varit på honom. Och även innan det. Så att han får göra det målet och att han spelar på det sätt som han gör är ju härligt att se. Men totalt sett så kändes det som att avancemanget i Champions League och den, liksom, den positiva känslan som ändå börjar liksom infinna sig bär frukt. Och att de är lite mer direkta i sitt spel, tänker jag, som de är just nu. Så att men det känns, för första gången så är det inte en glädje utan är mer en lättnad. Mm. Att vi är... börja närma oss till en nivå som ändå kommit att vänja sig vid. Att Leeds städar man av. Leicester vinner man emot. Mm. Och att man är ett lag som representerar England på ett bra sätt. Där faktiskt de engelska lagen ska slå Dortmund. Mm. Så att, ja, det ser bättre ut.
Det är ju intressant det du är inne på. De här, att de här spelarna som inte kan räknas som stöttespelare men som har kvalitet men som är Kai Havertz. Jag får lite känslan av att är inte det ett problem som finns i resten av Chelsea i offensiva sista, de där treande framme. João Felix, Mudryk, Sterling för den delen också. Jag som känner igenom, det är så här, det är bra spelare men det är väl inte spelare som man kanske kan luta sig mot på det sättet.
Nej, men det stora problemet har ju varit med, sen får ju folk egentligen tycka vad man vill om Jorginho som spelare, men det var en ledare på planen. Mm. Kovacic är ju en ledare på det sätt som man liksom uppträder, och Thiago Silva är det. Mm. När man sakta men säkert monterar bort det på grund av skador och försäljningar så har det inte funnits någon. Så Ruben Loftus-Cheek älskar vi för att det är en egen produkt, men det är ingen ledare på det sättet. Sterling är ju, ja men han ansågs inte ens plats hos er och skickas iväg. Så att det har ju varit ledarlöst under Potters tid. Och det är mycket också ett hans vägval man har gjort. Så att han är ju inte, jag tycker inte att han har prickat rätt. Nej. Och någonstans liksom alla nya ska bara kastas in och massa bortförklaring om att ett tag är en dålig trupp. Som inte jag höll med om. Jag tycker det var hans bra spelare när Potter kom dit. Sen så skyllde han på att det var för mycket skador. Och sen så var det för många nya som kommer in. Och sen att det var för många som kommer tillbaka som skada. Mm. Så att det är liksom bortförklaringar hela tiden runt det hela. När jag tycker mig se att problemet har varit att vi har saknat ledare ute på planen. Mm. Där Chelsea har vikt ner sig i rätt många matcher. Där man inte känt den här, det som ändå Chelsea alltid har stått för. Att det är ett tufft lag att möta. Så om det är Terry eller Lampard eller Drogba eller vad det nu kan vara. Så det har varit ett jävligt tufft lag att möta. Det har ju ingen känt.
Nej, och jag håller med Oliver där. Att det är ingen riktigt en offensiv man kan luta sig mot. Ingen riktig garant. Nu kanske Havertz tar det steget. Men en annan jag saknar som kanske var det i fjol. Det var ju Mason Mount. Mm. Som ju är en form av ledare i sitt sätt att spela. Mm. Att ligga och pumpa från box till box. Men också producera 10 plus 10 tror jag han gjorde i Premier League. Man ser honom ju som en hårt arbetande spelare. Som också nästan alltid hamnar i poängprotokollet. I och med att han har varit så svag den här säsongen så har ju Chelsea sökt med en offensiv poängproducerare.
Och jag tänker så här att det som är ett, din ung spelare, man vet att det alltid kommer komma någon form av dipp. Sen har han spelat så sjukt många matcher från det att han kom till Chelsea, så var det vecka ut och vecka in. Jag tror att alla tränare som var där satte ut honom. Han fick liksom inte det naturliga breaket. Och sen så är det ju, tänker jag, att den här kontraktssituationen har, alltså det stökar lite grann i bakgrunden hos honom. Men jag är inte direkt orolig för om man uttar honom. Ja, han saknas. Mm. Mason Mount i form saknas och det är en ledare. Reece James är en ledare, men är ju som ni vet skadebenägen.
Ja, och sjuk var nu senast. Ja. Det är alltid någon skit med honom.
Det är någonting som är borta där liksom. Men de två tycker jag är viktiga för Chelsea.
Ja, absolut.
Om jag vore, om man hade någon form av sig runt det hela, så är det ju två kontrakt som egentligen bara måste liksom styras upp. Det är Kovacic och det är Mason Mount. Mm. De måste liksom vara kvar. Det verkar ju som att Kanté nu kommer skriva på en förlängning. Så att någonstans i centralt i banan så är de här spelarna oerhört viktiga, även fast Reece James då oftast går ut i höger.
Sen tror jag också det gynnar då Mason Mount också att bli lite mer direkt i sättet att spela. Han känns ju som en powerspelare som gillar att det blir fart och kan Potter implementera det, vilket man alltid tyckte att han behöver implementera det i sitt spel för att bli mer dödlig. Alltså Brighton hade ju lite de problemen också, att det är lite och väl mycket kontroll och possession. Östersund hade det också, så att det har vi sett på Peps utveckling till exempel, om vi ska ta en av de absolut största tränarna, är att han också över tid har blivit mer direkt i sitt sätt att spela. Men backlinjen då? Eller du hade något annat först?
Det är ju Enzo som vi måste ändå lyfta. Mm. Det är ju klart att han kom ju med en förväntansbild.
Precis som Mudryk för en prislapp.
Ja, för prislappen.
Men, och en prestation i VM, ska sägas.
Men Enzo, fan vad han är bra. Mm. Den framspelningen som han gör till Kai Havertz är ju fantastiskt mål, och liksom den understanding connection som finns mellan dem. Men att han har ju det, liksom det finlira i sig, men han kan ju också ta, han har ett längre spel i sig som är ett bra, men också ett närkampsspel. Så att, men han har ju på väldigt kort tid blivit en som han är så här, han är min kille, man gillar honom.
Mm. Ja, det är häftigt, för det här, men exakt som du är inne på att det skulle gå så, för att man har ju sett i VM bland annat att han, det är en bra spelare, men att det skulle gå så här bra eller så här snabbt till att han har den jätteviktiga rollen som han har också och bemästrar det så pass bra. Kommer från Benfica, ska man ändå ha med sig liksom, gå in i det Chelsea där Chelsea stod när han kom och presterar på den här nivån är ju, ja, då
man framåt. Det är svårt att komma in i Premier League, världens svåraste liga att komma in i. Det känns som att han inte har gjort något annat.
Nej,
och då ska man ju också veta att åren innan han gick till Benfica så har ju resan upp varit jävligt snabbt. Så att det är ju, hans totala tid i liksom toppfotbollen är ju mycket kortare än en spelare som kommer fram i stora ligor och liksom blir liksom exponerad för den.
Men det visar ju också på hur bra skolade de är och att plocka från de bästa klubbarna i Portugal, det är ju oftast framgångsrikt. Jag tänker på Luis Diaz som kom i januari förra året och var helt redo. Alltså Darwin Núñez har vi haft roligt åt i den här podden och i andra sammanhang för att han bränner mycket lägen. Men rent så här, tempomässigt så är det inga som helst problem för honom att akklimatisera sig till Premier League. Det är ju bara att han ska få in den där jäkla bollen, och det kanske han börjar få nu då.
Så Ben Diaz och Ederson får gå till City.
Ja, men exakt.
Kom och presterade från dag ett egentligen.
Ja, Så att mer kika åt det hållet då. Backlinjen då? Känner du dig, Thiago Silva är ju borta fortfarande en tid och jag vet ju hur förälskad du är i honom med all rätt. Men hur tycker du man ska formera den där backlinjen framåt då? Då tänker jag i Champions League-matcherna, för snart ska det ju lottas. Det gör det väl här i slutet på veckan. Och sen blir det en kvartsfinal, vilket ju allt handlar om för Chelsea nu. Premier League är inte så jättemycket att spela för. Men det är ju Champions League där man kanske kan drömma lite grann.
Men jag tycker att Fofana har varit överraskande bra givet hur att han liksom inte var den spelaren som man har hoppats på precis när han värvades in. Sen kom skadan och så vidare. Men jag tycker att han har, sen han kom tillbaka till skadan, varit bra. Koulibaly har också lyft sig nu. Och då är det ju liksom den sista platsen kvar. Vem tar den? Och så som Cucurella har spelat fram tills nu,
ja,
så har man ju inte velat se honom överhuvudtaget närheten av laget. Men jag måste ju ändå säga att hans senaste insatser har varit jäkligt bra.
Mm.
Och jag tror att han får ju man of the match mot Dortmund. Tycker inte jag att han ska ha, men jag tror att han får den efter den matchen. Mm. Och gör också en bra match mot Leicester. Så att det känns inte som att just nu att backlinjen är ett av våra problem. Utan den känns också då, är det beroende på att de är jäkligt bra. Eller är det att Kovacic och Enzo liksom gör det jobbet som man hoppas och förväntar sig att de två centrala mittfältarna ska göra framför. Men totalt sett med defensiven så är inte jag direkt orolig. Jag tycker vi har en bra målvakt och helt okej backlinje. Inte lika bra som med Thiago Silva, för han är ju ditt monster.
Mm.
Han är ju fortfarande inte världens bästa, ska jag säga. Men jag är inte direkt orolig. Cucurella plus i kanten för hans senaste insatser. Mm. Så att det ser bra ut.
Ja, men du är fortfarande inte helt övertygad om Potter då ändå.
Jo, alltså så här, om man ska ta Potter-grejen då. Så jag, det är väl klart att jag har varit skitfrustrerad över resultaten. Och jag hade älskat att det blivit samma utveckling som när Pep tog över er. Eller när Klopp kliver in i Liverpool eller De Zerbi när han kliver in i Brighton, att det får effekt.
Det klickar direkt. Vissa träd, och Ten Hag också får man ju säga, ja. Man har en jättetuff start första två matcherna, men det är det som är så jobbigt ibland när man hör om den här långsiktigheten hela tiden, och så är det ju vissa tränare som får träff direkt.
Ja, eller Tuchel
kommer in. Ja, precis, vi liksom, är vana vid det.
Ja, det blir, och Chelsea liksom, det är någonting med för oss att lära oss också, men den gamla regimen. Alltså både Roman Abramovich och Ken Bates. Mm. Där rök du om du inte levererade.
Precis.
Så det är liksom någonting som har varit vårt DNA. Sen så sitter andra supportrar och garrar åt oss att ni har inget tålamod. Och så. Nej, men vi fostrar i det.
Mm.
Det har aldrig varit tålamod i Chelsea. Utan det är prestera eller dra. Alltid.
Du väljer bara sådana klubbar.
Ja.
och, hur är du där hemma?
Exakt. Ja, men, det är väl jag som får testera det då. Och nu har vi då slagit in på en annan linje. Men det är klart att när det kommer ut rapporter om att till och med att ledningen ändå börjar liksom fundera på, är det här rätt? Är det Luis Enrique kanske som ska göra det här, ta det vidare? Eller är det någon annan? Men Potter är ju, det som sipprar ut är att han är sjukt uppskattad bland spelarna.
Mm.
De gillar verkligen han och det han står för. Jag är ju mer liksom då tänker så här, okej, men om Potter har de här ledaregenskaperna som vi känner till, borde man inte börja fingra på hans assisterande då istället? För det vore ju helt häpnadsväckande om man hittar två stycken, en i Östersund och en i Skottland, och sen så att det är de två som är de världens bästa assisterande. Vi har pratat lite grann om vad som gjorde att United var så bra under Sir Alex. Det är inte att han var världens bästa tränare, utan han bad i folk att koka upp någonting som han ville se. Men det var ju Brian Kidd från början, det var Steve McLaren, det var Mühlensteins och det var alla möjliga, Carlos Queiroz som har funnits där, som ansågs vara världens bästa liksom assisterande tränare, alltså göra det ute på träningsfältet. Och det är också att kolla din klubb vad som händer runt City när de tar in. Han har ju ändrat ganska mycket på sina assisterande, alltså de som är bakom honom. Mm. Och medans i Chelsea så sitter de liksom så här, nej, vi håller fast vid de här. Jag tror innan man börjar plocka och fingra på Potter så bör man se vilka som han har med sig och vilka som bedriver träningsverksamheten.
Och det är bra poäng också där med, kolla på City till exempel, och sen Arteta lämnade den assisterande rollen, tog det ett tag innan Pep och City började trumma igång igen. Mm. Man behöver hitta de här sina, Pep tror jag speciellt behöver sin liksom andra snubbe och bolla med. Mm. Det tar tid, mm. Men när det sitter så då sitter det verkligen. Och det där tror jag är verkligen en viktig poäng att lyfta fram.
Och jag förstår väl att Potter trivs med Hamberg, Björn Hamberg som han har jobbat med i Östersund. Men det kan väl vara bra att utmana Potter lite grann också. Att han får lite nya influenser. Och nu är han ju faktiskt i en större klubb. Och det finns väl plats för fler i den där ledarstaben, kan jag tänka mig.
Absolut.
Så att det är nog klokt att bredda det där. Ja, men otroligt att vi sitter här nu med känslan av att det har vänt ändå.
Jag satt och kollade på, de hade, på BT Sports så gick de igenom liksom, hur ser det ut? Alltså någon form av fotbollskvällsliknande grej. Och då började liksom någon säga så här, tänk vad att nu har det vänt och så vidare. Det kändes som att ta det lugnt nu. Det är två segrar. Innan det så var det liksom en ökenvandring sedan november typ, då vi inte kunde vinna någonting överhuvudtaget. Så att man får vara försiktig med så att man inte känner att det är en jävla pyrrhussegrar. Att nu är allting frid och fröjd, nu är allting som vanligt igen. Utan det gäller att bygga vidare på det här och liksom se så att de får upp en streak utav segrar. Och liksom verkligen börja visa att det här är inte en tillfällighet. Att vi möter faktiskt ett lidsmärk. Ja, men de är ett av seriens sämsta lag. Leicester är ett av seriens sämsta lag. Man kan inte dra för stora växlar på det och var någonstans Chelsea står någonstans. Men däremot så tror jag liksom för liksom känslan är ju att vi torskar inte mot Southampton. Och det, alltså, vi lyckas vinna mot bottenlagen.
Ja.
Nu måste vi också visa att vi kan stå upp och spela bra mot topp 6-lagen. Och det har vi ju inte varit i närheten av.
Nej.
Så att det är lång bit kvar, men det är ändå en någonstans riktningsförändring som är positiv.
Och en kittlande krydda det här med Champions League då. Alltså ett steg vidare och historiken med att Chelsea har gjort det förr.
Ja.
När tränare har skickats och det är allmänt kaosigt i ligan. Ja. Ja, i klubben.
Men det blir, men å andra sidan det, för jag satt och tänkte på just det skulle vara jävla typiskt om det är Champions League man går och plockar och sen så går det åt helvete i ligan. Men jag ser liksom inte just nu i alla fall att vi har alltså inne i det momentumet på något sätt, utan jag räknar med att Chelsea ryker i nästa omgång i Champions League oavsett vilka Chelsea utställs.
Milan vore väl drömmen, de tog ni i gruppen.
Ja, kanske. Och sen så kommer det nog liksom börja hacka igen.
Mm.
För att det är för mycket som är trasigt. Det är en för stor grupp utav spelare som är där. Om han får för sig att börja spela CS igen så är det ju kört. Liksom. För den mannen är ju klappkass allt som oftast. Så att allting handlar om Potter bara fattar. Kovacic ska,
jo, men då måste
spela.
De ju vara skadefria också. Det bygger väldigt mycket på det. Det vore ju så skönt för Mr. Potter här, om man kan få veta att jag kan spela Reece James till höger och Chilwell till vänster och ställa upp med det centrala mittfältet med Kovacic och Enzo Fernandez, då är ju väldigt mycket satt.
Men han har ändå haft andra alternativ och satt in Ziyech,
som
har ett kroppsspråk från helvetet.
Ja.
Så att det är liksom han måste bara så här, exit på spelare är absolut viktigast och Ziyech är en av de första som ska lämna. Pulisic är nästa som
Aubameyang spelar. Kan väl få följa med där också, va?
Ja, men han kan man inte tycka så illa om för det är inte hans spel liksom. Det. Men de där två, Pulisic och Ziyech, de måste bara bort från det hela.
Ja, det lär väl bli en ganska stor utrensning i sommar. Ett annat lag som kanske står inför ett sådant i sommar och som vi pratade om att det ska vara enkelt att åka, eller det är viktigt att slå bottenlagen. Det har faktiskt inte Chelsea gjort. Och ett annat lag som har problem med det är ju Liverpool. Mm. Som ju...
De är inget bottenlag.
Va?
De är inget bottenlag.
Nej, men Bournemouth. Nej, Bournemouth. Jag tänker att åka och slå ett bortalag. Ja. Mm. Vi... Jalkemo då, han sa ju det efter 7-0 här mot United. Att det förvånar mig inte dugg nu om Liverpool åker till Vitality Stadium och torskar.
Mm.
Och det är ju precis vad som händer. Och det är bra med två nya i den här studien. För vi har ju inte Vi förstår oss inte på Liverpool. Vad är er syn på hur kan det här ske efter att man har haft känslan av att nu är de äntligen på gång? Vi såg tendenser, liksom, väldigt mycket av det vi såg mot United var ju det gamla Liverpool. Men så kliver man in och gör den här insatsen igen då mot Bournemouth. Vad säger du, David?
Jag tror att det är svårt att lära sig Klopps sätt att spela fotboll. Det är nummer ett. Mm. Och om man kollar på den laguppställningen som de hade, så är det relativt många som är relativt nya in i Liverpool utan att få den hjälpen av en Firmino som en gång i tiden satte, som var instrumental på det sätt som de ville spela. Och även får man säga, när de var som bäst så var ju Henderson och Milner, de hade sprungit i 48 timmar på max.
Alltså det visste precis vad Klopp ville ha.
Och det fanns ingen tvekan om vad som förväntades av dem. Och jag tror att man måste ha de typen av uppoffrande spelare på planen för att Klopps spel verkligen ska fungera. Mm. Och det känner jag att de inte har just nu. Sen är de inne i en förändring. Alltså de måste liksom göra sig av med vissa som nu sitter på bänk och det nya som ska komma in. Men det gäller också att hitta de här... vem är nya Henderson? Vem är nya Milner? Vem är nya Firmino som gör det här jobbet? Och där tycker inte jag han har träffat rätt. Och min tolkning också utav det är ju att de kanske är lite, inte trötta, men i och med att de kan lyfta så mycket i enstaka matcher så tror jag att det finns en viss mättnadsgrad också. Att de har ruttnat på en del, kanske liksom inte orkar med att ha en Klopp som står och pratar om gegenpress och kör hårdare. Men sen när de ställs mot ett United, när de ställs mot ett City, när de ställs mot de stora matcherna.
Då kan de ta fram det.
Då plockar de fram det och då är de så pass bra. Så att någonstans så är det ju, de har bytt sportchef, om det både en och två
gånger. Ja, två gånger. De ska ha ny här i sommar, va?
Exakt. Mm. Och att det rör på sig i klubben, det finns en ägarförhållande del som är lite stökigt också. Att den osäkerheten som finns inne i klubben har också gjort att de inte kanske har gjort de förändringar i truppen som de har behövt göra under några år tillbaka. Och sen är det såklart att Mané skulle inte ha lämnat. Ja.
Nej, delar du synen här, Oliver?
Jag tycker man glömmer bort Mané, hur pass viktig och bra han var. Ja. Visst, Diaz och Gakpo är bra spelare, men det är inte närheten av den kvaliteten som Mané hade där. Och även Firmino, hur bra han var när Klopps Liverpool var som bäst. Han var fundamental för det Liverpool. Men jag håller med om att jag ser det lite som att det är en ombyggnation och en väg. Vart ska Klopps Liverpool ta vägen? Ska man vara det här pressande, galet pressande laget med Henderson och Milner typ som kan springa ihjäl sig, Robertson också? Eller ska man ha... Ska man gå efter ett nytt spår? Är Thiago en sån spelare som kan göra det jobbet? Nej, kanske inte. Men är David Nunez en sån spelare som kan ta det jobbet som Firmino gjorde? Nej, kanske inte det heller. Men det är väl där vi står just nu. Jag tror att Klopp kan byta spår. Men det kommer ta tid. Och han kanske inte har truppen just nu för att byta spår helt. Utan fortfarande så står Milner där på ett mittfält idag. För att kanske de här andra spelarna inte finns där. Men så det kommer ta tid och det är frustrerande. Men jag tror att de som har mest överseende över att det tar tid och tro på det här, det är Liverpool-supporten själva.
Så att, han har ju stort förtroende. Precis. Han har ju omfamnat hela det där. Ja, men laget och staden och alla älskar honom, och det, trots att det har gått motigt i år, så känns det ändå som att de flesta står, eller nästan alla står bakom honom. Men det är frågan om han har orken själv, även om alltså, han kanske säger det utåt, men det krävs ju en ansträngning från honom och kommande sportchef och hela ledarstab, och dessutom ska han ju lira med de nya ägarna då, vilka det nu blir.
Det är ju också så här, hur vi pratar om det i Eurotalk, att liksom hur tunn den här linjen är mellan att man sitter och pratar om att det är lite krisigt i Liverpool och inte. Mm. Det är fjärde gången utav 28 straffar tror jag då som Salah missar. Mm. Han är ju jävligt säker på att sätta straffar. Men det är första gången han missar hela kassen, alltså inte sätta den på mål. 1-1 där, och så vet man att Bournemouth, om de får 1-1, då vänder hela momentum i den här matchen. Mm. Och då ser jag framför mig att Liverpool vinner den här matchen, och då har vi inte den här diskussionen. Nej. Att det är liksom, hur djup är krisen? Hur långt är det snöre? Alltså jag ser ingen kris.
Nej.
Och Det är ju...
Alltså en sportslig kris ser vi väl ändå att det är.
Både och, men sett ur perspektivet att de är inne i en liksom övergångsperiod.
Jo, så är det.
Skulle jag väl säga att...
Men den såg man ju inte inför säsongen. När vi såg Community Shield här, Liverpool City. Liverpool vinner den matchen. Ja, men för mig var det ju... Det handlade som vanligt bara om två lag. Och till och med kanske att Liverpool... Nu visste vi att City hade fått in Haaland, men Liverpool skulle verkligen kunna utmana. Så att de ligger där de ligger, nu är det väl inte vi hela tiden i, jag och Fabian, byter åsikter kring vilka som är favoriter till den här berömda fjärdeplatsen. Och om Liverpool var det förra veckan så är det ju svårt att säga att de ska vara det nu när Spurs och Newcastle faktiskt går och vinner på lite småimponerande sätt. Och då en sjätteplats och ett uttåg i Champions League här i veckan, det är ju svagt.
Absolut, det är svagt, men vi har ju sett andra storklubbar liksom falla ännu längre ner. United är ett bra exempel på det. Chelsea också, liksom hur vår säsong har varit, så hade jag bytt med Liverpool alla dagar i veckan och två gånger på söndag. Liksom så att, och då har vi ändå liksom köpt allt som går att köpa och mer därtill. Men jag tror att Klopp började lyfta på en viss frustration runt jul. Att jag tänker om man ändå kunde köpa in spelare på det sättet som Chelsea har gjort. Så det är väl klart att han, tror jag, har sett det som vi kanske inte såg i samband med Community Shield. Jag behöver få in nytt blod i det här laget. Men fick det inte.
Nej.
Och sen så, nu fick Gapko kommer in mitt under säsongen. Men jag tror att han vill ha in bra mycket mer. Och så ser man ändå den elvan som de ställer upp mot Bournemouth. Att det är ju ett nytt lag som man håller på att bygga. Så att om man ser det som att det här är en mellansäsong där de bygger nytt, där de kanske, han kanske var i skallen att det är det vi håller på med nu, så ser jag ändå det som en helt OK-säsong, även fast de vill och bör liksom kunna ta sig till Champions League-spel, men det är inte kört i 11 gånger kvar.
Liksom. Sen är det ju lättare för nyförvärv att komma in till ett Liverpool när Salah är i sin peak, man är där. Men bara när Van Dijk klev in, han var ju så självklar direkt och lyfte det här laget. Nu är det ju de här storstjärnorna, Trent, Van Dijk, Salah, Fabinho, de har ju sämre säsonger. Då är det ju inte så lätt för Gakpo och de som ansluter att vara sådär sprudlande bra.
Men hur många mål har Salah gjort i år? Det är rätt många.
Nej, men det är ju bra. Alltså, det är ett bra här, facit.
Jag vet,
absolut.
Om man menar att det är mellansäsong på honom. Alltså, man har så jävla höga krav på honom. Och med all rätt, vi vet hur bra han kan vara. Men han har gjort sina mål. Och då kan man väl kanske argumentera för att är det han... Var han stöttespelaren alltid tidigare eller var han som gjorde mål? Och utan konsekvens att det faktiskt fungerade väldigt bra på andra delar av planen. Alltså att pressspelet satt, att Firmino fanns där, att Mané fanns där. Och att det kändes ju som under en period när de var som bäst. Att liksom Mané och Salah, det var en jävla kamp om vem som ska göra liksom målen. Han var inte liksom den självklara att du är nummer ett. Att han kanske inte ska ha den uttalade positionen. Utan att det behövs vara en Mané som också känner att jag är etta. Och så finns Firmino där som känner att jag är ju den bästa utav det. Alltså att den här konkurrensen är lite snedvriden just nu. För nu säger alla att Salah är given. Det kanske är dumt att det är just så. Att det behövs nästan att Gakpo kommer upp ett steg.
Ja.
Att Nunes börjar göra de här målen. Så Salah känner så här att jag är inte...
Nej.
Alltså det finns något som skaver i balansen runt det hela. Och då ser jag inte på planet utan mer mentalt.
Klopp nämnde också att landslagsuppehållet kommer ganska lägligt här snart. Då, för förhoppningsvis då kanske de har Dias i spel också. Han var ju ändå viktig för pressspelet. Jag tycker att han var i Manés klass när det kommer till det. Men inte i närheten av poängproduktionen. Men om han kan jobba så där hårt som han gjorde innan skadan. Då bör ju även det underlätta för Nunez och Salah eller Gakpo. Vem som nu spelar bredvid honom.
Får jag bara fråga. Är det inte Fabinho som de egentligen bör skicka snarare än Henderson? Alltså om man tänker till...
Henderson får väl bli nya Milner, tycker jag. Att han får täcka upp när det saknas och folk. Och att han inte...
Men att man ser Fabinhos språk och liksom... Ibland, vissa matcher man har sett så har han varit så...
Det är en usel säsong. Sen var ju riktigt bra mot United. Men det blir så konstigt med den matchen. Det går knappt att prata om den. För den sticker ut så mycket. Där var ju alla precis som de var i förra säsongen. Men det vi såg i lördags är ju lite mer av det Liverpool man lär känna den här
säsongen. Då ser
han ju liksom oengagerad.
Ja, det är ju ändå, det där tycker jag ändå en vad ska man säga, en häftig fråga. För det är ju lite så. En Fabinho som har varit så otroligt bra och så otroligt viktig för Liverpool i flera år. Det är lite av en Real Madrid-övning att få skicka en sån spelare, tänker jag på Casemiro eller Ronaldo, och för att man ser att vi behöver faktiskt göra den här förändringen nu innan det är för sent eller innan det går åt helvete på den här positionen. Så att jag, nej, det är absolut en jättespännande tanke att det är där det skaver faktiskt. Mm. Hitta en ny lösning. Men jag vill bara säga innan vi lämnar Liverpool att någonstans, eftersom att jag känner att jag är trygg med att Klopp kommer få fart på det här igen. Kanske inte den här säsongen, men nästa säsong. Vi har ju sett Liverpool vara i svacka under Klopp tidigare. Jag tänker ja, men främst på säsongen när Van Dijk och sönder. Mm. När det såg också uselt ut i perioder. Men de kommer tillbaka igen och jag tror inte sådana här vindar. Även fast det känns som att Klopp i press och i media är direkt påverkad och svingar vilt mot journalister och så vidare. Men jag tror att han är jättetrygg i det här och vet vad fast besluten om att det här ska
lösa. Det saknar jag nu efter Bournemouth-matchen.
Ja. Där var han lite uppgiven.
Ja, och liksom...
En ny Klopp. Alltså,
ja, och det är nästan som Christian Borrell säger att det var nästan, man börjar nästan checka ut när man är så ärlig mot sina egna liksom misstag. Jag, nu ser jag inte att han kommer checka ut.
Nej.
Men det var, jag vill ju ha liksom en mer uppjagande Klopp i det här läget.
Var lite alltså, Potter över honom.
Ja, lite för trevligt. Du vet, så här, ja, nej, men det där är för dåligt. Och det där måste vi titta. Men sådana där mål får vi inte släppa in. Och då blir det så, men var är Klopp?
Ja.
Han ska ju stå liksom nästan, vara så så fruktansvärt förbannad efter en sån här förlust.
När glasögon sitter lite på sniskan.
Ja, eller hur? Och det glänser, ja, och det glänser om tänderna liksom. Och han nästan börjar liksom vända sig mot reporten.
Ja.
Det är det ja, engagemanget absolut man vill ha efter en sån här liksom tors.
Vevat med armen så mycket så att den hoppar ur led. Ja. Man ser de här
boxningarna
i luften.
Ja. Gånger 7 som man fick göra mot United.
Ja, precis.
Men jag tycker ändå att den insatsen ändå fanns där. United-matchen talar ju för att Klopp kan fortfarande få fram det ur laget. Ja, men förut var det att man... Det spelade ingen roll om det var Bournemouth borta eller om det var Spurs hemma. De där matcherna var ju på löpande band. De lyckades allt. Med samma elva också. Han roterade inte särskilt mycket. Utan det var, han skickade ut samma elva i stort sett. Någon förändring. Och så fick man gång efter gång den här intensiva, det här intensiva pressspelet.
Ja, och den insatsen och det resultatet är... Det var vi inne på i fotbollsmorgon förra måndag var det väl. Att det är en sån prestation och resultat som kommer att prägla hela säsongen. När man kollar tillbaka på vad Liverpools säsong var. Så kommer den här överkörningen av värsta rivalen med 7-0. Det kommer finnas kvar där och kommer skrivas ner i historieböckerna. Så att det kommer liksom ge en positiv sken över den här säsongen.
Och kanske vändningen på Bernabeu.
Ja,
det hade varit något.
Ja, då. Ja,
nej, det håller väl inte som särskilt roligt. Från jag pratade om två krisande Big Six-klubbar, så tar vi väl oss till det tredje. Ditt favoritlag, David. Tottenham Hotspurs. Och Tottenham Hotspur. Jag får oftast kritik för att jag säger Hotspurs. Mm. Det är lämmentigt där. Tottenham Hotspur.
Du kan säga hur mycket fel som helst på det namnet.
Ja, det skadar inte dig. Men jag vill rätta mig själv där. För jag vet att jag säger fel där. Det går för snabbt när jag säger det helt enkelt. Men uttåg ur Champions League. Krisrubriker i förra veckan. Nottingham Forest på hemmaplan ska väl bara städas av. Och det gjorde man även om det blev lite drama där med en straff sent i matchen. Men skönt för Spurs att vara vinnande igen. Nu är det ju bara fokus på Premier League som gäller för dem, och det är ju den här fjärde platsen som vi pratar så mycket om, som är så viktig för dem. Ny trio på topp. Lite förvånande skulle jag säga. Inte att Kulusevski petas, för han har ju haft det lite kämpigare mot slutet. Det har inte sett lika självklart ut så bra som han var i höstas och även direkt efter VM, tycker jag. Men här sista veckan har det inte sett bra ut. Men ändå lite förvånande att Richarlison får starten. Med tanke på vad som hände här i veckan. Han och Contes gräl efter matchen mot Milan.
Mm. Ja, verkligen. Och jag måste säga att så här, de laguttagningarna, det är svårt att placera var man har Spurs just nu. Mm. Och vart de är på väg. För att vi vet att du har en Conte som har ett kontrakt som går ut. Det ryktas mycket från Italien om att det är både Inter och Juventus som är sugna. Som, ja, nu går vi tillbaka till Christian Borrell igen. Men Eurotalk pratar om att Conte kommer... Man har honom i max 2 säsonger. Det är den tränaren han är. Och det här, någonstans kommer han alltid komma tillbaka till Italien. Samtidigt, Harry Kane, det snackas om, viskas lite grann om att det är dags att lämna Spurs just nu.
Varje sommar blir det ju så. Men nu känns det ju verkligen högaktuellt med tanke på osäkerheten dels kring tränaren och, ja, och vad Spurs ska ta för riktning som klubb.
Nej, så att någonstans så är det blir väl intressant att se vad som händer nu på slut. För det är ju det du säger, att det är ju ligan som gäller. Mm. Vart det här tar vägen. För att det är ändå, jag tycker ändå att det är ett styrkebesked att vinna den här matchen till slut så pass övertygande som de gör. Men jag tycker att det är ovisst. Och jag skulle jag vara Tottenham supporter så hade jag varit lite orolig vad det här ska ta vägen just nu. Även fast det senast då såg bra ut på resultatmässigt.
Jag har inte kollat hur de är liksom spelschemat in. Men om jag bara skulle liksom dra i hatten hur det ser ut just nu. Så min känsla är att Newcastle är de som ser som i mina ögon ut att vara favoriter till att ta den här fjärde platsen.
Ja, de kanske har haft sin svacka nu.
Men till skillnad från de här två andra lagen då pratar jag om Liverpool och Spurs. Det är att de, där sitter ju defensiven. Och det finns ju en trygghet i det. För det tycker jag inte finns i Spurs och Liverpool. Lite från match till match. Mm. Någon gång kan det se stabilt ut, men oftast väldigt ihåligt.
Dels det, och sen så att de spelar med mindre press. Mm. De har ju allt att vinna i det här läget. Medan Spurs, Liverpool har ju faktiskt allt att förlora om de inte skulle nå den här fjärde platsen. Mm. Så att de spelar med mindre press, mindre förväntningar på sig, och det är inte årets match när Newcastle kommer.
Nej.
Till det. Men det är det. När Liverpool dyker upp på vilken arena som helst så är det är ju, förutom Boxing Day och julafton och allt vad det nu är, så är det största som händer de här byarna när de kommer. Newcastle är det så här.
Nej, men så är det.
Så att, och att Eddie Howe verkligen fått ordning på det. Så att ur det perspektivet så känns det också som att ur det andra perspektivet så känns det som att det är också trygghet i klubben. Mm. Det stormar inte. Eddie Howe är liksom lugn och fin. Ägarna verkar, tyvärr de ägarna som är, väldigt nöjda med hur det ser ut där. I Tottenham så är det här frågetecknet runt kontos vara och inte vara. Paratici kan ju bli indragen i den här skandalen.
Juventus-härvan.
Så att det är så mycket som rör på sig runt Spurs.
Och sen så är det där förbannade på Pochettino-ryktet som hela tiden är där också. Att han ska tillbaka och supportarna sjunger om honom.
Så att det är
och
det.
Kane.
Ja. Och sen så finns det ju att en del viktiga spelare tycker jag haft märkligt udda formkurvor under året. Helt plötsligt är Son uppe och lite het. Men då är Kulusevski absolut inte het.
Nej.
Och så vidare. Och den enda konstanten de har är ju Kane. Men jag vill säga det att Höjbjerg är ju så jävla viktig för att de ska gå bra. Och han var ju svinbra under perioden när de gick bra. Och jag tycker inte han haft samma impact på slutet.
Nej. Så att, han och Bentancur var ju fina.
Det är ju där, och Bentancur är ju borta skadad och så vidare. Så att, de har haft också otur med skador. Men någonstans så känns det mer bräckligt runt Spurs.
Ja. Men jag tycker det var häftigt att konten då. För det var ju ändå ett gräl. Många tyckte att vi pratade om det i Fotbollsmorgon i lördag. Så att det var uppförstorat där. Men Richarlison gick ut efter Milan-matchen och sa att han var förvånad över att han aldrig får chansen. Att det har varit en skitsäsong. Och då syftar han ju mycket till att Spurs också har gått dåligt. Medan Conte då efteråt gick ut och sa att nej, men han är besviken på sig själv. Det är han som har gjort en dålig säsong och inget annat liksom. Och det tolkar det inte.
Kan man ändå säga också att han har.
Han har ju det. Ingen förstår sig på den värvningen riktigt vad han var värvad till att vara. Vilken roll han ska ha. Och, han är ingen ersättare till Kulusevski. Han skulle kunna spela i Sons roll. Men där tycker jag ändå så när han är i slag gör det betydligt bättre. Med hans rörlighet och kunna ta sig in från kanten. Och Harry Kane rör ju ingen. Och han spelar dessutom varje match. Och går inte ta in en spelare för den prissumman som ska vara någon rotationsgubbe. Men då väljer ändå Conte att spela honom. Lite så här, men okej, du vill ha chansen. Ta den då. Här får du den. Och man får faktiskt säga att Richarlison, han gör ju först ett bortdömt mål som är med Davids älskade varlinje. Det går ju inte att se med ögat, men de ritar honom offside till slut. Sen löser han en straff som man så gärna vill slå. Man ser, han frågar Kane, kan jag få ta den? Harry Kane som jagar Shearers målkod, hörru du, glöm det, den här bombar jag in. Och sen assisterar han till Son som ju har haft en jobbig säsong, inte alls gjort lika många mål. Så att det blir ju ett lyckat drag från Conte, även om det bara är Nottingham Forest de möter. Men det är å andra sidan blir jobbigt för Kulusevski, för nu blir det svårt att peta den där trion. Det handlar lite om, för alla de här lagen som har det jobbigt, men det här funkade. Men då måste vi hålla vid det här.
Men det är också, det kanske är i en arg Richarlison som är som bäst egentligen. När han var i Everton och det gick knackigt där, så var det ändå han som levererade. Det var mycket liksom kämpigt kring klubben och kring honom också. Så att ja, om Conte kanske hade liksom helt ja, men kände av hur stämningen var och hade helt rätt att nu är han så här förbannad och ilsken, då ja. Är det perfekt tillfälle att slänga in honom, att låta honom visa upp det här och brinna lite grann. För det kan jag sakna lite grann hos Kulusevski ibland, att det där tända igång och verkligen det här var lite fult i spelet också, att det saknar Kulusevski lite grann ändå. Och Richarlison har ju verkligen det i sig, och ja, nej, men det kanske är bara en...
Och jag menar, när Richarlison i form, då är han ju produktiv, då, då gör han mycket mål, och får man igång sån, det gör ju också att det blir jobbigt att försvara sig mot Spurs för bakom dem då, eller bredvid dem har vi Harry Kane och superlativen räcker väl inte till. Nu är det visserligen 2 mål mot Nottingham Forest, men 8 mål på skallen i år. Jag tycker han lite som Zlatan har utvecklat, det är häftigt tycker jag med anfallare som utvecklar saker i sitt spel löpande. Oj, satan vad bra han är på skallen alltså. Det är häftigt att se, för det där är ett riktigt klassmål när han sätter in den i bortre. Och Harry Kanes framtid är ju alltid osäker, men det spelar ingen roll för honom, utan han, han är ju en konstant. Han levererar alltid.
Det som är coolt med honom är ju att dels har han den där one season wonder-grejen när han slår målrekordet. Mm. Men att han har aldrig lämnat, han stod stadigt kvar med fötterna på jorden. Mm. Och precis som du säger så är han ju oerhört noga med sin träning. Och att han, liksom, oavsett vad, så ger han alltid 100% ute på plan. Du ser ju aldrig Harry Kane med dåligt kroppsspråk.
Nej.
Med en dålig attityd eller någonting.
Utan för i sån här match så skulle han ju kunna vara frustrerad. Man åkte ut Champions League, man har ingen rolig tabellposition.
Exakt, ja, ytterligare en säsong
där, ja, blir där det inte blir någonting.
Nej. Nej, men han bara fortsätter pumpa på. Så att det är ju, om man liksom ska ta spelare som man verkligen skulle önska sig, alltså spelartyper till ens lag, så är det ju Harry Kane. Det finns ju inget lag som inte skulle vilja ha en Harry Kane i sitt lag. Utifrån att det gnälls inte på sidan om. Det är liksom, det är aldrig något stök runt honom. Och det känns som att liksom, men vissa matcher ser man honom långt ner på egen planhalva för att ta jobbet. Mm. Alltså, han har ju jobbat sig till en position där han egentligen bara ska kunna stå och vänta. Ni kan göra det där för att jag ska göra mål. Alltså, jag är mycket större än det. Men han blir ju aldrig större än laget. Han är alltid laglojal. Så att
Och även i stunden när det känns som att han har varit besviken på när han var så, om man ska tro hur rapporterna lät oss, var han så otroligt nära City man egentligen kan
komma utan att skriva på.
Ja, precis. Men egentligen var det Levy som satte stopp där. Och det var väl ganska tydligt att han var besviken. Det snackades om att han skulle ha träningsvägrat till exempel, men gå in i den säsongen därefter, i fjolåret om jag inte minns helt fel. Och sen även det här att bli kvar i Tottenham som, ja, men som vi med uttåg i Champions League och som harvar lite grann i ligan, kanske inte riktigt är där och utmanar om titeln, men det är som du säger, att trots det så presterar han varje match, eller i alla fall spelar med hjärtat och ja, men är viktigast för klubben.
Och är väl egentligen, sett till, nu hatar jag uttrycket, men nummer 9, men så ja, man kollar runt i världsfotboll och tänker man så här, vem är bättre än Harry Kane? Alltså i den positionen.
Och vem är så bra på så många olika egenskaper som Harry Kane?
Det är ju Benzema som är väl är motbudet att vara så komplett i det övriga spelet. Men han är ju lite, kanske har en sämre sång bakom sig nu då.
Ja, och spelar ett bättre lag.
Ja, det gör han ju. Precis, det är jättebra.
Kanske ett fjärde, femte lag i engelska ligan. Men han är alltid uppe och gör flest mål.
Ja.
Och det gör han år ut och år in.
Passerade ju 20 mål då. Det är 6:e gången han gör det. Och det är 11 matcher kvar. Det är ju Haaland-hysteri såklart. För att han gör så otroligt många mål i ett betydligt bättre fungerande lag. Men man glömmer lite Kanes säsonger. 20 mål har passerat. Hans målrekord, han har gjort 29 mål 2 säsonger tidigare. Mm. Och med 11 matcher kvar så är det faktiskt görbart från honom nu. Ja. När det verkligen är en jakt. För liksom det finns ju saker att spela för här.
Och då är han alltså ett lag som är kontetränat. Som är liksom till sin natur ligga lågt. Och liksom defensiva. Medans i ett pepplag så hade det liksom varit,
ja, alltså det kittade mer framåt bara tanken vad som hade hänt om han hade tagit steget till City.
Och jag tror ju att Kane hade varit en bättre lösning.
En Haaland, ja. Absolut.
Även fast Haaland kanske är som rent avslutsmässigt är ett monster. Alltså han gör ju verkligen mål på allt. Men du får ju så mycket mer av en fotbollsspelare i Harry Kane än en Haaland.
Spurs framtid är ju lite osäker när det kommer till tränarposten, men jag tycker ändå att Conte visar det här. Vi pratade i förra avsnittet om att det kanske är bättre att bara rycka plåstret nu. Han verkar ju ändå inte vilja vara kvar i sommar, och det blir nästan bara jobbigt att ha honom runt omkring klubben just nu. Men han visade väldigt mycket känslor här, och han har uttryckt sig att jag är beredd att dö för den här klubben, alltså jag bryr mig väldigt mycket om det. Men samtidigt så hör man rykten om att det är, ja, men inte kanske byter tränare. Juventus kanske tar tillbaka honom, och han har familjen. Han saknar Italien. Mm. Men det är, med tanke på att han visar de här känslorna, så är han nog rätt man att leda laget i mål i alla fall. Mm. Och sen får Spurs ta ett omtag i sommar.
Jag vet att i Spurs, jag är ju ett gäng kompisar tyvärr då som har börjat hålla på Spurs sen tidig ålder.
Ja.
Och deras frustration är ju monumental runt Conte. Därför att han står ju för en fotboll som de absolut inte gillar. Och liksom sett ur det perspektivet så vore det olyckligt om han fick fortsätta. Ja, men kolla Sheffield United i kuppen där. Åka till ett lag från en division lägre ner och ligga lågt.
Mm.
Det är ju helt otroligt. Både perspektivet att de är ett bättre fotbollslag, men också perspektivet att det är Spurs.
Mm.
Spurs är inte ett sittande lag. Spurs ska spela vacker fotboll. De ska vara framåtlutande. Och i synnerhet en match mot Sheffield United, då ska de liksom inte ligga lågt och liksom satsa på kontringar.
Nej.
Så att liksom hela identiteten runt Spurs med Conte är ju på något sätt fel. Och han kom ju in med mandatet att det är en vinnare. Med honom så kommer du liksom gå för titeln. Och man ser allting som är runt Spurs. Ekonomin finns där, arenan finns där, träningsanläggningen finns där. Alltså allting är ju på plats. Utan det är ju bara hans liksom feghet. Och egentligen då måste man då säga, kanske det taktiska runt Conte som inte riktigt är on point. Det var ju diskussionen i Juventus. Ja, visst, du kan vinna ligan. Men det kunde inte mer Sarri göra.
Mm.
Men så fort det gick ut i Europa och det blev liksom andra taktiska utmaningar, så fallerade han ju kraftigt. Mm. Och någonstans så blir det nu när man går upp mot världens bästa spelare, världens bästa tränare, att han kanske kommer lite kort ut i de här taktiska matcherna som ändå uppstår. En som jag hade gått för om jag vore Levy och Spurs, det är De Zerbi.
Ja, jag skulle ju nämna honom. Där har de ju den nya Pochettino. Ja. De ska inte ta tillbaka den gamla, utan där har de ju den nya. Ja.
Det hade ju varit helt perfekt för Spurs.
Absolut.
Och då får man en fotboll som både publiken kan identifiera sig i, och en som kan ta den taktiska liksom kampen mot de andra.
Ja. Och det känns ju som att det absolut kan bli aktuellt här i sommar. Så bra har det gått för Brighton. Mm. Ett lag som är vinnande redan nu, det är ju ändå Arsenal. Som haft en liten tuffare tid bakom sig, får man ändå säga. Sen har man ändå tagit de här tre poängarna och presterat väl. Men vi har varit inne på att det har varit kanske en liten formdipp spelmässigt. Att man inte riktigt kommer upp i den här självklara nivån. Sen har det varit några tuffa matcher med City bland annat. Men här mot Fulham senast så tycker jag att det såg så där otroligt bra ut igen. Första halvlek är brutal faktiskt mot ett Fulham som har gjort en riktigt, riktigt bra säsong. Saknar visserligen ankaret på mittfältet där, Palinja, i den här matchen. Men vi pratar om i Liverpool hur svårt det är som nyförvärv att komma in i ett lag som inte funkar. I fjol kom Luis Diaz in när Liverpool funkade och var väldigt bra. Leandro Trossard kommer från Brighton in här. Och det tog lite tid innan han fick speltid, för det var inte... behövdes ju inte förändra så mycket i Arsenal. Allting satt där. Men sen så kanske Eden Ketja inte fick målen. Att han slutade leverera mål och så blev han skadad. Och nu har Trossard klivit in.
Mm.
Tre assist och kan ju vara den här guldvärmningen faktiskt.
Ja, verkligen. Och det är ju också häftigt att så här... Det var väl ganska tydligt att Arsenal gick för Mudryk i första hand. Att Trossard inte var första valet.
Fan, att de inte tog Mudryk.
Ja, det här är också sådär. Talande för en klubb som är välmående. Det blev inte den värvningen som jag hade tänkt att lägga typ 600 miljoner till på. Mm. utan vi fick nöja oss med Trossard.
Precis. Som blev som kom, som gör det så otroligt bra och blir den första, jag tror jag såg något sånt här, det är väl riktigt så här hittepå statistik, men första spelen att göra 3 assist i första halvlek någonsin, ja. I Premier League. Men jäklar vilken att få den impacten i det här skedet av säsongen. Och jag tycker att det är jättehäftigt att se, det var vi också inne på när vi pratade i Fotbollsmorgon tidigare, att Arteta har, han har nu en förmåga att få spelare att se ut som att de är mästare, eller som att de tror på att de är mästare åtminstone. Sinchenko, Gabriel Jesus, det vet vi att de har vunnit tidigare, men de har aldrig varit de här spelarna som liksom har lett ett City och som går in med en sån självklarhet att vi ska fan vinna den här matchen. Men kolla på Sinchenko nu, kolla på de andra spelarna som har anslutit under Arteta till Arsenal. Det är spelare som, han höjer de spelarna både liksom på planen men kanske framförallt mentalt, tycker jag. Att man ser att det är en helt annan, det är ett helt annat driv, ett helt annat mentalitet på de här spelarna. Mm. Och det är ju, Trossard har ju, är ytterligare en sån träff. Han går också in och verkligen driver på när han är inne på planen. Och nu får han resultat i poäng.
Han dessutom flyter runt så fint också. Ja, han har lite olika roller och kan ibland attackera centralt. Och det är ju, alltså, man ser ju mycket av Peps fotboll i Artetas fotboll såklart. Och en spelare som också är helt fenomenal här. Jamie Redknapp gick ut med ett uttalande här om att vanligtvis brukar jag säga att Kevin De Bruyne är ligans bästa spelare. Men nu är det Martin Ødegaard som är nummer 1.
Ja. Han är overkligt bra nästan. Och overkligt jämn. Mm. Det är liksom, han faller liksom nästan aldrig ur i ramen. Och som också tänker är att komma in i Arsenal, så stor klubb som ändå är, kaptensbinden på i ett ganska ungt lag. Mm. Och vara den som leder det. Liksom, kanske inte med det man har varit van vid med en Tony Adams eller Keyons eller vet, så här, riktigt tunga lagkaptenen Vieira, du vet vart det är tunga, du vet du smäller på, man kan ta det, utan han gör det med och kanske inte heller står och skriker och är där, utan han gör det med liksom med hur han spelar. Vi pratade om Harry Kane tidigare, det här är ju en som är alltid liksom, du får varje match han spelar så får du en 100% liksom insats. Mm. Det är inte så att han traskar runt och hänger med huvudet, utan det är jobba tills domaren blåser av. Mm. Och sen så kommer både poäng och alltså assist och mål utav honom. Så att, jag är så sjukt imponerad utav Ødegaard. Jag såg inte att han skulle vara så här pass bra i den här ligan.
När att han växlade upp, upp till världsklass. Jag tänkte också så här, men det där blev väl spännande under en spansk tränare. Och kanske att han kan ta Arsenal till en Champions League-plats. Att han får vara ordinarie i ett sånt typ av lag och hitta någon roll där. Men han är ju, det är många som är viktiga. Det är väl det också, deras styrka är att de står inte och faller på en spelare. I den här matchen gör inte Saka någonting. Men det finns ju andra spelare som kliver fram då.
Och precis, som vi var inne på när vi pratade om ett problem i Spurs lite grann. Att de inte får det riktigt att klicka med vilka som är på plan. Alltså, när en spelare är i form så är en annan spelare i form också. I Arsenals fall så känns det som att, som du är inne på, när Saka har en match där han inte att han inte är eller att han är i form, men att han inte gör poäng. Då är det Martinelli som gör poäng. Eller så är det nu då Trossard som gör poäng. Eller Ødegaard som gör poäng. Det känns som att det är otroligt tryggt i Arsenal att det kommer lösa sig. Det står som sagt inte och faller på en spelare eller på...
Sen är det ju också systemet. Alltså att alla verkligen har köpt in på det som Arteta vill göra. Kolla hur de jobbar för varandra hela tiden.
Ja.
Och det är liksom ingen som faller i ramen. Det är ingen som liksom inte tar det där, de där sista meterna ofta efter. Så att det är ju, det är någonstans där som jag tycker att de har lyckats få ihop det. Och att man märker att det är en grupp som trivs tillsammans. Alltså att det är 11 spelare på plan, men också de som sitter på bänken är lika liksom glada för liksom de andra. Så att liksom hela stämningen runt Arsenal och liksom det de har lyckats få ihop som grupp. Och då tänker jag så här: okej, vem är lagkaptenen i det här? Ja, men det är Ødegaard. Alltså att hans kanske skandinaviska approach till hela.
Ja.
Att liksom vara, liksom, ja, men, se många, liksom vara där. Inte liksom vara den här the tough guy på något sätt. Tror jag liksom har passat väldigt många. Och så vet man det, de som har läst på om Saka och så här. Det är en hypersmart kille. Alltså det, är rätt, det känns som att det är rätt många av dem som har, som Wenger ofta gillar det. Mm. Det var ju liksom att jag vill ha intelligenta människor som spelar fotboll. Inte fotbollsspelare bara, utan de ska liksom ha någonting mer. Och det känns, känslan är ju att det är väldigt många i det här laget som har liksom mer i huvudet än bara fotboll. Mm. Och att, liksom ja, det, att de har liksom, jag vet inte om det är aktivt att de har valt att plocka ut dem, men det känns som att de har prickat jävligt rätt i väldigt, väldigt många spelare i det här laget.
Och den mentala styrkan, den har de ju visat upp på, dels då när de har vänt massa underlägen, tror det är 5 matcher där de har hamnat i underläge och vänt på det, och att de fortsätter att gå tillbaka till sin idé. Vi blir inte stressade av att vi ligger under, utan vi vet hur bra vi är. Fortsätter vi så här så kommer vi skapa lägen, och då gör någon i den där kvartetten där framme mål. Mm. Men också så här, de får ju ett mål bortdömt här, och då zoomar de in. Han gör ju ofta så att heta upp med båda händerna i luften, och så snurrar han på händerna så här, fortsätt. Vi vet vad vi ska göra, det kommer att ge resultat. Ja, men det är ju Pep-skolan, det är ju det. Han ligger ju bakom allt.
För en som inte då håller på Arsenal, satan vad jag stör mig på Arteta.
Ja, men jag förstår så, det.
Inåt helvete.
Ja. Han är ju värre än Pep, alltså, tycker jag.
Ja. Alltså hela hans agerande på sidlinjen, alltså jag blir så... Alltså,
du hade ju älskat det i Chelsea.
Ja, det är klart. Men jag hatar det. Alltså när jag sitter och kollar på det. Jag mår så fysiskt illa utav honom. Så att det finns inte ett ord för det. Så det, jag förstår att alla som håller på Arsenal älskar honom. Men att inte hålla på Arsenal och se Arteta.
Men är det inte
bara på domaren. Hacka där. Alltså allt det han gör.
Men det är någonting med att jag tycker att så här, han ser så jäkla trevlig ut. Han ser inte, jag tycker inte han ser ut som en gris. Men på sidlinjen så blir han ju en gris.
Ja, och han var det alltså, spelare också.
Ja, precis.
Alltså det är usch. Nej, men alltså, kul för er som gillar Arsenal att ha honom. Men han är jävligt provocerad för oss andra.
Ja. Jag tycker också synd om Arsenal. Precis som jag tyckte synd om Liverpool när de var som bäst. Och det är ju att de ska ha den här flåsandes blodhunden i nacken. Alltså en sån här säsong ska ju räcka till en ligatitel. Och med all respekt, Oliver, men jag kommer tycka så otroligt synd om Arsenal om de faller på mållinjen. För det här är ett titellag. Det finns bara ett lag i världen som kan rubba dem. Och det är ju City. Ja. Som, det är ju 2 poäng bakom, men det är väl en match mer spelad. Så det bör väl vara 5 poäng. Men det är ju ingenting med 11 matcher kvar.
De ska mötas igen
också. De ska ju mötas igen på Etihad också. Och då har City redan 2 segrar mot dem. Och City gick ju mot kanske en av de här klassiska minorna på Selhurst Park. Mm. Men löste det till slut. Och det var väl lite... Alltså man var ju bättre. Palace har ju ingenting i den här matchen. Men det såg inte självklart ut.
Nej, och man har sett de prestationerna tidigare under Pep också. Men kanske framförallt den här säsongen. Att det ser krampaktigt ut. Det är som, alltså inte... Det är aldrig, känns aldrig som att det är farligt att det är Crystal Palace som ska gå därifrån med 3 poäng. Men däremot så... Ja, det stämmer inte riktigt. Inte riktigt den här energin som har funnits där. Jag kommer ju alltid liksom titta tillbaka till när Sané och Sterling och Kun Aguero hade som roligast med De Bruyne bakom och David Silva som är, ja, han är fortfarande mest underskattade någonsin i min bok.
Ja.
Då var det var så mycket fart och så mycket liksom som självklarhet i att vi kommer göra 3-4 mål mot alla lag som är utanför topp, ja, nästan topp 6 också. Nu, det har vi varit in, många har varit inne på det här, men det känns som att det är lite det här, sen Haaland kom in, det är så ofta som det är Haaland som ska göra det. Och jag tror att City kommer tappa lite poäng i vissa matcher på grund av det.
Är det att de är mer lättlästa? Tidigare
omöjligt. Var
det så här, när du hade tag Gündogan, De Bruyne och sen framför så var det liksom ingen renodlad nia, utan folk liksom flöt in i den positionen, så flöt de bort, så kom någon annan in där. Mm. Det var väldigt svårläst vad de ville med det hela. Utan det var ju ett mer flytande anfallsspel där det inte var någon tydlig vem som skulle gå. Det kunde vara Gündogan som helt plötsligt var högst upp och avslutade. Mm. Nu är det inte det.
Nej.
För högst upp är alltid Haaland. Och står där liksom. Mm. Jag tycker att de gångerna, och med det sagt så är det så här, det är klart att Haaland är fantastisk.
Ja.
Men Alvarez, när han har varit inne, då tycker jag det blir lite mer rörligt på något sätt. Och att det är det de måste försöka liksom hitta tillbaka till, den rörligheten.
Och jag tycker att man har sett det egentligen under hela säsongen, men kanske mer och mer nu mot slutet, att Pep, han laborerar och testar från omgång till omgång. Vi såg Rico Lewis gå in och spela 6 matcher från start och testade den med 2 stycken ytterbackar som inverterar går ner med Rodri lite grann. Mm. Nu så, i senaste matchen startar med 4 mittbackar. Ja. Det är ju helt, så att jag ser det lite grann som att Pep testar runt. Han har inte lärt
känna... Det är ständigt experiment.
Ja, men precis. Men han har inte lärt känna Haaland än.
Nej.
Eller är det inte så att för jag satt och kollade på någon BT-sändning eller om det var Sky Sports. Att det står också att de spelarna inte har lärt känna
honom. Nej, men precis. Nej.
Därför att de visade på, om det var 7-8 tillfällen varje halvlek. Mm. Att om de istället för att liksom tar in bollen, utan sätter den på ett djupet, så är det nästan alltid, alltså hans löpningar,
ja, de
han
är ju
och liksom trycker på,
ja, och det är ju bara
kan man få in dem, men det är ungefär som att sen när de väl ska stå dem, då står Haaland offside och då måste de börja om liksom sådär.
Ja, jag har aldrig sett så många gånger som den här säsongen som ett City-anfall slutar i ett svepande inlägg in i boxen. Det har liksom inte funnits tidigare i City som det gör nu, för nu är det bara Haaland är så otroligt skicklig där, och det en av 7 av de här inläggen som kommer från De Bruyne. Ja, det räcker med att Haaland är där med ett huvud, så är det 1-0. Och sen så kan City bevaka den ledningen. Men det är nästan som att de har fallit i det här, att det är det enda sättet de kan göra mål nu. För att han har varit så skicklig, framförallt under hösten, att det blev mål på mål på mål på mål. Att det är lite grann som att de måste hitta tillbaka till, är det verkligen det här sättet som City ska spela? Nej, det är nog kanske inte det vi ska
spela på. Den är ju Haaland märkligt nog dålig i det felvända spelet.
Ja.
Det är ju det som är faktiskt ganska konstigt, med tanke på att han är stor som ett utdass. Så att han borde
ju... Där finns det ändå potential, tycker jag. Det finns ju något att jobba med det. Jo, han har ju alltid stuckit i Dortmund.
Ja, men det är såklart att det finns potential. Men om man ser på det sättet mellanåt, som man vet att kanske Pep skulle vilja få upp den bollen till någon som tar emot den, lägga ner på den här mittfältet, kanske få ut och sen kan han sticka iväg, så får de inte fast den. Han tappar ju rätt många av de duellerna. Kane, som vi nämnde tidigare, är ju bra mycket bättre på det.
Ja. Så
om du slår upp bollen, han låser ju fast den. Zlatan, om man då tar ett svensk-norsk perspektiv, är ju såklart att han var ju, när han var som bäst, ett monster på det. Drogba, när han var i Chelsea, var ju också samma sak. Liksom. Där sa ju alla att man tog inte bollen när han var felvänd. Mm. Och när han var rättvänd så var han mycket snabbare och mycket starkare. Alltså, vet så här, Haaland har ju fysiken, men han måste ju liksom utveckla den delen av spelet också för Citys del, tänker jag.
Mm.
När de matcherna blev med markeringarna, när United gick upp och liksom satte den pressen som de satte på City. Där hade de ju behövt en starkare Haaland i den typen av spel. Men det får de ju inte.
Nej.
Så det är ju också där som är liksom någonstans att långsiktigt så tror jag absolut på Haaland. Men kortsiktigt så är det ju där de har
problem. Ja, men precis. Och det är någonstans också det som du är inne på. Och jag tror att City har en större chans att vinna Champions League med Haaland till exempel än tidigare. Jag går tillbaka till en sån match som senast mot Arsenal, när City hade det tufft i den matchen. Arsenal dominerade egentligen bollinnehavet ganska rejält. På ett sätt som, jag tror det är det lägsta uppmätta bollinnehavet som Pep har haft någonsin under sin tränarkarriär. Men att City går vinnande därifrån, det är för att de har den här tyngden ändå där framme och har den här nu förmågan att kunna avgöra och döda matcher. På ett sånt sätt. Man behöver inte nöta ut och trötta ut försvaret eller hålla i bollen. Utan det finns den här livlinan i Haaland.
Ja.
Och det tror jag att de kommer ha väldigt nytta av i just Champions League. Där vi ser det är nästan alltid de egenskaperna som avgör Champions League. I alla fall många gånger. Men om vi ska kolla på titelstriden, så det är väl... Ja, alltså, alla vet att City har en otrolig höjd. Det är väl bara att det är lite för mycket minor som man går på den här säsongen. Så att jag... Det är klart att det är inte så långt ifrån den där ligatoppen, eller liksom första platsen. Men jag tycker att Arsenal ser så otroligt självklara ut just nu. Och just det där inne på att de har... Pep, eller Arteta har liksom fått sina spelare att verkligen tro på att vi kan inte förlora det här. Det är någonting, jag tycker att man ser det i de spelarna. Samtidigt som City har problem med, jag menar, De Bruyne har inte varit sig lik.
Nej, han är det petad också en anledning till varför Haaland inte är lika bra. Eller lika bra. Han gör inte lika många mål då under den här våren som han gjorde i höstas. Det är ju svårt att upprepa det.
Mm.
Men det är ju såklart att De Bruyne inte är i samma slag. Är du orolig? Han satt på bänken här mot Palace.
Mm.
Visserligen för att han förmodligen då vilas inför den viktiga matchen ikväll mot Leipzig. Men känner du en oro kring det där?
Ja, men absolut. Alltså, någonstans så... Nu börjar han bli lite till åren. Jag tror inte att han är... Det är inte så att jag säger att han håller på att bli slut. Men någonstans så kommer väl det där... När han var som bäst. Vi kanske inte kommer kunna se honom så bra igen. Jag vet inte. Men det är klart att jag känner en oro. För om City ska vinna Champions League som är målet. Och som har varit målet nu i... Ja, men, hur många år då? Under hela Pep-eran egentligen. Så måste... Så behöver City ha Kevin De Bruyne på planen och att han är så pass bra som vi vet att han kan vara. Ja. Sen tror inte jag att det är ett lika stort problem i Premier League, för att City har vunnit ligan utan Kevin De Bruyne.
Absolut.
Tidigare. Vi vet att Bernardo Silva kan är en bra spelare. Gündogan
blir nästan ännu bättre.
Ja, han blir bättre än De Bruyne. Ja. Det har han alltid varit. Ja. Det ser alltid bättre än
Bruyne. Mer ansvar, ja.
Ja, precis. Så att i den aspekten i ligan så känner jag inte lika stor oro. Däremot så finns det andra orosmoln i City. Jag ser ju det här att man har roterat väldigt kraftigt på, i försvarslinjen. Mm. Det är ju helt omöjligt att veta vilka som kommer starta. Inför den här säsongen, ja, då är ju mitt självklara mittbackspar att det skulle vara Stones och Diaz. Mm. Känns som att de inte spelat en match ihop.
Och Laporte är skadad hela tiden.
Ja, men det har ju varit på grund av skador. Men Ake är egentligen den som har imponerat mest i den backlinjen.
Din kille.
Ja, din kille.
Skulle ju tillbaka.
Ja, hade hoppats på det.
Mm.
Men och Akanji startar bra. Nu tycker jag att han har gått ner sig lite grann. Men det är svårt att veta. Det finns inte riktigt en stabilitet där. Och sen hela soppan med Cancelo. Nu är det en rejäl soppa med Walker. Alltså det finns inte riktigt den där stabiliteten som kanske förra eller i fjol när Ruben Dias var så överjävligt bra också, självklart tillsammans med Stones för det mesta, som jag är väldigt svag för. Men sen även...
Det är sjukt att man pratar om så många frågetecken i City när de befinner sig där de ändå är och kunna vinna.
Det känns som sjukt höga krav.
Ja, det är absolut.
Med tanke på hur bra det har sett ut de senaste åren.
Men känslomässigt så är det största... det som tyngst med City just nu, det är lite tyngst, men det är ju Fodens status. Jag satt här i höstas och pratade om att jag hoppas att Foden, det här blir sången som där han blir liksom Citys stjärna egentligen. Att han blir den centrala personen i den här klubben. Det är det han ska vara. Han är Citys, alltså han är en av våra egna. Och vi ser hur otroligt bra han kan vara. Men frågan är om inte det här är en av hans svagaste säsonger. Ja. Det vill ju inte klicka där. Och emotionellt är ju det någonting som tar emot i sitt supporterskap i år. Att vad händer där egentligen?
Nu är det lite bättre mot slutet.
Absolut.
Han har fått lite spel till där, men både han och Peppa pratade om att efter VM så har han inte gått att känna igen.
Inte alls egentligen.
Och förhoppningsvis så kan han levla upp här nu, för då har ju City väldigt mycket att vinna på. Han har sett bra ut och med lite kontinuitet i den där speltiden, att han känner förtroendet från Pep, så tror jag att han kan ta nästa steg. Och det bästa med att Fabian Jalkemo inte är med oss, det är att vi skiter i att prata Manchester United. Det är många som har varit på oss att det är för mycket United, men de har ju spelat så många matcher, viktiga matcher, men nu skiter jag i Casemiro och Rött. Det hade ju för sig varit kul att ha med Jalkemo med efterrättet mot Southampton.
Jag tycker inte det är rött kort.
Jo, vad skojar du?
Nej, jag tycker inte det.
Nej, men det är ju en sträckt sula.
Men
det där kan ju bli ett benbrott.
Det är så, shit happens på bollen. Men alltså, det är, alltså han är ju på bollen.
Han är ju på smällen på...
Ja, för att det skiddar av bollen på benet. Jag tycker inte det är rött.
Måste ha kontroll på din kropp så det där kan sluta
och
åt.
Och varje gång man drar ner repriser i slow motion under VAR så ser alltid mycket värre.
Du hatar VAR.
Ja, men det kan inte vara det. Mm. Inte sett till att de har börjat med under året i ligan att ha en högre toleransnivå för smällar och så vidare. Då är det likadant. I matchen mot Leicester så får Joao Felix en stämpling tidigt i matchen. Också det som hela jävla benet viker sig ser ut som. Det blir inte ens en varning på det. Och då, om de ska vara konsekventa med det där röda, då ska vara rött också på Leicester-spelaren. Men de är inte konsekventa.
Nej, men det är de ju aldrig. Men så är det ju.
Och
för det
sitter
olika
folk
bedömningar.
Sitter i varummen. Absolut. Och då kan det inte vara rött på Casemiro heller.
Men jag tände nästan ett ljus för en spelare i den här matchen. Där jag bara känner att nu måste det vara över. Theo Walcott. Han har ju sedan den nya tränaren kom in här. Seyes, eller vad han nu heter. Han har fått två raka starter. Han har inte gjort den, men man har ju glömt bort Joe Walcott. Att han spelar fotboll fortfarande, det vet man inte. Då är jag inte lastgammal. Född 89. Ja, så att,
vackert.
Ja, men såg ni friläget?
Nej,
han kommer fri från halva plan. Och han får ju inte ordning på bollen.
Ja.
Det är alltså, till slut så får han iväg ett taffligt skott. Och De Gea gör en form av tv-räddning. Han har ju full koll på det. Men alltså, det var så svag teknik, svagt steg. Och jag bara känner att Walcott, nu är det över. Men viktig poäng för Southampton då. Även om de hade ju skott i stolpe och ribba där. Nu blev det ändå lite United.
Jag bara säga en grej om United innan vi slutar. För du nämnde honom. Alltså, är det inte coolt att se hur De Gea har jobbat sig tillbaka? Från att alla var så här, skicka honom, han håller inte, han är för dålig.
Ännu en gång va?
Det känns som att han
är bam, ändar upp med de bästa.
Det har du verkligen poäng i. Innan vi slutar så måste vi ha lite Isak-feber. Vi sitter ju tre gnagar i studion. Och jag sa ju förra veckan att nu kommer Callum Wilson att petas. Yep. Nu kommer Alex Isak få starta. Och nu kommer han ta chansen. Och som han gjorde det. Helt briljant i den här matchen.
Ja, och som säkert många då som såg matchen kan konstatera. Det var inte bara att han gjorde en mål. Dock målet han gör är ju 100% klass.
Ja,
det
är ruskigt.
Alltså, inte bara, det är som hela timing med att putta bort försvararen. Ja. Och sen så upp och sätta ner den där nere i hörnet är liksom 100% klass.
Skyttekungsaktigt.
Ja. Men hur han, om man pratar om liksom Firmino-tider, hur viktig han var för Liverpools spel. Mm. Kolla hur många uppspel som Isak förhindrar för hans defensiva jobb.
Yes.
Liksom blockar uppspel, han är där och stör, får dem att vända om och inte få de snabba spelvändningarna. Hur han liksom, det som alla vi som har följt honom vet att han har en extremt hög spelförståelse. Mm. När han liksom snurrar runt folk ut på kant, lägger in bollen i mitten. Det ska ju vara 2-3 gånger om som de gör mål på de passningarna. Den här insatsen,
han är ju nästan lite för smart för sin omgivning här. Det visar Newcastle-spelarna att de kanske inte är på den här nivån.
Och så kom löpningen in i straffområdet. Men jag tog bollen
här. Wilson går ju på skott där.
Ja, så det var ju helt galet. Så att jag hävdar att det här var en jävla håll käften-insats.
Ja, det var liksom ett statement.
Och jag kan säga det, i BT, eller om det var Sky Sports som sände, så lovorden som var, och det är ändå Jim Ford Hasselbank som fan inte hyllar någon.
Nej.
Han är så sträng med beröm. Du vet, när han pekar på det här och säger han så här, det här är en av de bästa insatserna utan på vad jag har sett. Mm. Alltså, det är stora ord från stora spelare.
Ja.
Det är en sjukt jävla imponerande insats och det är jätteviktigt att se sjukt bra ut i landslagssamlingen.
Ja. Jättekul.
Och det han, men som vi är inne på, han rör sig och tänker som en, och det har du varit inne på, som en världsstjärna.
Ja.
Och jag var orolig för att jag tittar på den här perioden nu efter skadan när han inte, alltså, han inte riktigt fått igång målskyttet. Att kolla tillbaka på hur han hade det i Real Sociedad mot slutet, att han, det känns som att han, när han kom in i de där svackorna så tar han sig inte riktigt ur dem. Men det är så otroligt fint att se nu den här riktigt håll käften insatsen och att han liksom gasar sig ur de här tvivlarna.
Såg ni också omfamningen han fick från Eddie Howe efter matchen? Att det, man ser ju liksom när en tränare på något sätt gillar en, och en spelaren gillar tränaren. Att, alltså, de har den här närheten. Och det var ju, han blev utbytt och sen så kommer kvitteringen och sen så vinner Almiron som gör det här målet. Men det är ju som den här genuina liksom så här ungefär tacka.
Ja, jag vet. Ja, men verkligen. Det, och så här, han, Isak känner ju det också. Ja, det här vet jag också, om att det här är vår största värvning vi gjort faktiskt. Mm. Och då ska han ju faktiskt vara där ute på plan och göra skillnad. Och han har ju till hans försvara har det varit kantat av skador. Och sen han var tillbaka så har ju Wilson faktiskt varit bra till en början. Men nu gått ner sig lite. Så att det var skönt för honom att få visa upp sig. Och det här är ju faktiskt Newcastles första seger sedan den 15 januari. Mm. Då man slog Fulham. Så det är nästan 2 månader sedan. Man vann senast ligan. Och haft lite stolpe ut och det har varit oavgjort. Man har inte gått ner sig fullständigt i insatserna. Man gjorde det bra tycker jag mot City bland annat. Men det har varit tuffare schema och släppte in något onödigt mål här. Och Wilson har inte varit i form och man har inte kunnat avgöra matcher. Så att nu är ju Newcastle förhoppningsvis då uppe på vinnarspåret igen. Möter Forest här till helgen och jäkligt kul om det är Isak som får leda trupperna. Och det tror jag att han kommer göra.
Vilken perfekt övergång det här kan, alltså det är redan, har redan blivit bra, men vilken perfekt övergång det här kan bli för Isak att ta sig till till Premier League, till en sån klubb som är på uppgång och som du säger, han verkar ha ett otroligt förtroende hos Eddie Howe. Mm. Och det här är en klubb som ser ut så som den ser ut att spela, som kommer ta den där Champions League-platsen. Att vad bra det här kommer att kunna bli för Isak.
Ja, och hur jävla smart matchar utav Eddie Howe. Jag var lite frustrerad när Isak kom tillbaka från skada. Men spela
honom. Ja, nej, men han,
vad fan håller du på med? Du har ju betalat mycket som helst för den här killen. Han är 1000 gånger bättre än den här luffaren som springer på topp. Men du vet, det var ju liksom, fick inhopp i ligacupen, byts ut efter 45. Och man satt hemma och studsade utav ilska. Mm. Men så, ja, där är ju anledningen till att jag sitter i soffan och han står vid
sin linje. Ja, så är det.
Alltså, det är så,
det är vi glada för.
Jävla, jo. Eller ja, du vet vad fan.
Jag är glad att jag har dig här, för jag hade inte han gjort lika bra.
Nej, men då är alltså så här fint matchat utav. Ja. Och det känns ju som vi sa tidigare, att allting verkar sitta just nu runt med Eddie Howe. Alltså, och tyvärr då med rätt smutsiga ägare. Vilka vettiga val de gör. Ett val av tränare, val på transfermarknaden. Och, liksom, och sen så nu hur han liksom... ja, ta hand om laget. Så känns det som att de prickar jävligt rätt hela tiden.
Ja, för att bara gå tillbaka till som jämför med City, det här kan ju vara liksom Newcastles David Silva eller Aguero, den här liksom stjärnan som kommer in och kan leda det här laget till den toppen som den här satsningen förhoppningsvis tar den här klubben. Och den resan... alltså
det kommer ju fyllas på med likasinnade spelare som håller den nivån som Isak är på väg att ta sig till. Så att de kommer förstå att den där passningen kommer faktiskt komma.
Ja, men det man vill ha ju är ju på samma sätt som kanske i landslaget, men även här. Att inte att de ska liksom reducera honom till bli en som bara ska sticka i djupet. Utan de kanske skulle behöva någon bredvid honom som är den som tar löpningarna. Ja. Därför att Isak, visst han kan ta dem, men han är ju som allra bäst när han liksom får operera lite mer fritt.
Ja,
ungefär som Havertz har fått göra, Harry Kane gör på ett bra sätt. Med inga liksom övriga jämförelser så. Men,
nej,
men att han behöver någon som verkligen går. Mm. Och där, så enkel spår ska
inte Jag vill inte jämföra honom med min favoritspelare, Thierry Henry. Men han har ju liknelser. Han gillade ju också att liksom, Bergkamp var centralt och han jobbade med honom. Han gillade också att röra sig fritt, komma från kant, sticka i djup, komma ner och möta. Han har ju verkligen hela registret, även om han behöver utveckla allt för att bli en världsklassspelare. Ja, men cred till Isak, Eddie Howe. Och cred till er, mina herrar, som ställde upp med kort varsel och gjorde ett fenomenalt bra avsnitt. Kul att få höra era tankar kring
Premier League. Innan vi slutar, ni måste ju fokusera också så inåt helvete på botten sen.
Ja, alltså den är, vi hade tänkt det, men det blir långa utläggningar kring Big Six, men det gör vi på torsdag när vi ses igen.
Från Crystal Palace.
Ja, nej, det är helt galet. Och nu vann ju Everton och Bompan vann. Och
det är helt galet.
Leeds tog poäng, Southampton tog poäng. Det går inte att räkna ut ett lag. Det är
Everton som kändes som att de redan var spelade i Championship. Nu är de på säkert.
Southampton var med räkna ut för länge
sedan.
De är uppe på 22 pinnar.
Absolut.
En seger, smack, då hoppar man förbi tre lag.
Nej, men Leicester och West Ham får ju se upp. Alltså, de är ju dragna och de vill absolut inte vara där. Men bra, David. Mer om bottenstriden i slutet av veckan när Fabian kommer förhoppningsvis då till frisknat. Att vi säger krya på dig, Fabbe. Eller, det får vi se. Annars får ni hoppa in igen. Ja. Och så säger vi tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på slutet av veckan då vi givetvis också ska ta ner Europaspelet.